Då hälsar vi er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre. Ni lyssnar på mig, Jakob Gryal. Och med mig har jag Caroline Melberg.
Hej. Äntligen, hej. Eller vad man ska säga.
Ja, äntligen är du tillbaka. Och Erik har sjuka barn igen.
Det kanske är äntligen för mig som är tillbaka. Lyssnarna kanske bara tycker, nej. Oh no. Så var det skönt med paus.
Ja. Ja, jag är nästan imponerad av oss att vi ändå lyckats liksom få ihop det här de sista veckorna. Det har varit väldigt stökigt för allihopa. Ja. Nu sitter vi här mitt under ett regnuppehåll i min dotters beachhandbollturnering. Mm. Så de började åska lite, så då sa de det paus i en halvtimme.
Har åskan kommit till mig nu?
Ja, den var tydligen hos dig, så förhoppningsvis är den förbi här. För barnens skull. Inte min skull. Mm. Ja, vi har faktiskt bara ett ämne idag. Det är en...
ett favoritämne.
Ja, favoritmedicin.
Eller substans, ja precis.
Substans kan man väl säga på något sånt. Det är semaglutid igen. Men lite annorlunda får man väl ändå ge det denna gången. För det de har... det är en ny artikel i New England Journal of Medicine. Där de har tittat på Ozempic då. Och Ozempic är ju semaglutid, men Ozempic är också medicinen doserad för typ 2-diabetes. Den heter ju Wegovy egentligen, när man får en högre dos, eller där man kan stegra dosen högre för viktnedgång då. Det man har tittat på i den här studien, det är typ 2-diabetiker med kronisk njursjukdom. Mm. Vilket är vanligt. Och jag tänkte redan... vanligt, allt är relativt såklart, men...
för diabetiker?
För typ 2-diabetiker som har haft det lite längre och lite sämre kontroll, så är det en ganska vanlig komplikation. Och jag tänkte vi ska börja där.
Ja.
Dr. Melberg får förklara lite varför.
Ja, det är ju alltid svårt att förklara saker på ett sätt som alla ska förstå. Men njurarna är ju vårt filtreringsorgan. Säga. Mm. Och där kan man säga att blodkärlen blir allt mindre och mindre och mindre, och sen så blir det liksom, det har med tryck och sådär att göra, hur olika ämnen i njurarna då antingen trycks ut från blodbanan till det som ska bli urinen. Och ibland är det också så att vissa substanser trycks ut, men de pumpas med automatiska system tillbaka till blodbanan, alltså ämnen som vi faktiskt vill ha kvar. Så det är ett väldigt avancerat filter.
Precis, man kan berätta, det är ju det som gör att våra kroppar är så duktiga på att hålla pH och hålla saltbalansen. Mm. Det sköter liksom, det är njurarna en väldigt viktig del av det. pH är väl mer andningen kanske, men
ja, de bidrar.
Framförallt saltet är väldigt viktigt där. Alltså har vi lite salt i kroppen, ja då det är saltet som åker ut och blir urin en kort stund, det pumpas tillbaka för kroppen vill behålla det. Mm. Och så får vi då ljusare urin. Så har du druckit väldigt mycket vatten på kort tid, då kissar man ju i princip vitt. Och det är för att liksom, det mesta av saltet och allt sånt här bara tas tillbaka av njurarna. Inte bara därför. Det är annat som jag kommer med urinen som ger färg och så, såklart. Men en del av det. Det blir mycket mer salt. Om man käkar mycket salt så kissar vi ut mer salt istället. Mm. Bra grej.
Ja, men njurarna påverkas egentligen, så påverkas ju hela kroppen av att vi har för höga blodsockernivåer. Det är liksom egentligen lite toxiskt för kärlen. Kärlen tål inte när vi har för högt blodsocker, och det gör inte kärlen i njuren heller. Och det gör, jag vill liksom, det är väldigt förenklat att kärlen får, ja, men blir lite inflammerad och blir stelnad. Det blir som ärrvävnad i kärlen som gör att de blir mindre eftergivliga, alltså mindre elastiska, som påverkar trycket i kärlen, och som liksom en ond cirkel där. För ett förhöjt tryck i kärlen är också skadligt för njurarna. Om ni tänker att saker trycks igenom på ett annat sätt än vad det ska, så trycks mer igenom filtret, det liksom blir ju mer forcerat då.
Ja, det är väldigt sköra blodkärl just för att de är så små, så ja. Det är mycket lättare för dem att liksom spricka. Mm. Och gå sönder på något sätt.
Och det är ju tyvärr så att nästan, eller väldigt stor andel av de som får diagnosen diabetes har redan en vid diagnos fått komplikationer av sin diabetessjukdom. Och där är njurarna en av de liksom, organ som påverkas mest. Det har ju då med det höga sockerhalten att göra, men också att man med diabetessjukdom så påverkas ju kärlen i hela kroppen, vilket gör att till exempel blodtrycket ökar och Man får också på grund av påverkan på levern, fel på blodfetterna och så. Alla de här delarna, blodtryck, blodfetter och blodsocker, är skadliga. Alltså när de inte är inom rätt nivå för njurarna. Så det är, det är det vanligaste orsaken till att man får njurtransplanteras eller får dialysbehandling i Sverige. Det är diabetes. Och framförallt ja, typ 2-orna då. Som, och det handlar nog ganska mycket om att de går med sjukdomen länge innan det upptäcks. Alltså man kan inte sätta in adekvat behandling. Men det som har hänt är ju att sen, ja men säg, ja men 70, men även liksom 90-talet, så har ju dels insulinbehandlingarna, hur vi kan mäta blodsocker, förbättrats jättemycket. Vi har blivit mycket mer aggressiva behandlingar, men inte bara blodsocker utan blodtryck och blodfetter och så, vilket har gjort att medeltiden tills man behöver börja dialysbehandling eller transplanteras har skjutits fram med 10 år redan. Liksom, vilket är en ganska stor del, om vi säger det, det är mellan 91 eller 90 till nu är det ungefär 10 års fördröjning. Så redan innan semaglutid så fanns det, så har det ju funnits bra läkemedel som har kunnat hjälpa. Och det handlar ju om att förhindra högt blodsocker. Bra motion, bra liksom, allt det här som vi tjatar om, som är bra för oss alla, är ju bra. Men det är ju svårare för diabetikerna att hålla det inom referensvärdena.
Men det är ju... Det är något vi har varit inne på ett par gånger innan, men jag tror alltid det är bra att tänka på idag att det är mycket vi kan göra nu på något vis för att hjälpa och lindra och symptombehandla och behandla den faktiska sjukdomen och så vidare, vilket gör att det är såklart svårare att hitta saker som funkar.
Mm.
För vi har ju redan en kontroll som då, man ska säga, få en bra behandling. Alltså något som är mycket bättre än det som var för 20 år.
Ja, och då ska man också komma ihåg när vi tänker att vi vet ju att man får diabetes typ 2 i allt tidigare åldrar, och ändå så får man de här senkomplikationerna allt senare. Vill jag, alltså, så det har ju... Ja, men visst, vi har allt färre nya verktyg att använda.
Ja, färre. Det är på något sätt, alltså, det blir svårare att hitta ännu bättre saker. Jag tror så det här är en orsak till att man inte ser så stor effekt från BMI längre. För BMI och ja, övervikt egentligen, det jag menar fetma då, det är ju i sig har den ju ingen direkt sån där, alltså, inverkan, utan det gör är ju alltid att den liksom i nästa led, det liksom höjer blodtryck, ökar lite sån här låggradig inflammation, det höjer blodsockret. Alltså det bidrar till de där grejerna. Men när vi då kan behandla dem, så kan du ju ha, alltså, en person som kanske egentligen skulle haft liksom 40 millimeter kvicksilver för högt blodtryck och som egentligen skulle haft prediabetes eller diabetes, men där vi på något sätt med medicinering får ner blodsockret på normal nivå och blodtryck, ja, med, vad säger jag, blodfetter som skulle varit höga, men kan vi ta bort alla de negativa effekterna från fetma, så är ju fetman i sig kanske mer bara, det är en begränsning i vardagen kanske då, om det är mycket att man har svårt att knyta skorna och tycker det är jobbigt att röra på sig, men det är ju inte livslängdsfaktorerna, så kanske den inte har så stor inverkan längre då.
Nej, precis, det är ju bara väldigt svårt att plocka bort det, för den är ju oftast liksom, driver ju de andra delarna ofta.
Precis.
Jag kan bara också säga att det som till slut händer, eller det är ju att man börjar läcka ut protein via urinen i blodet, eller i urinet från blodet, och proteinet i sig är också skadligt, så att det blir liksom också en ondsyn när det börjar läcka urin, eller börjar läcka protein från blodbanan liksom, och som inte återuppstås, så kommer det skada njurarna ytterligare, och så blir det ännu mer läckage av protein som skadar ännu mer, och så blir det liksom en ond cirkel kring det.
Det som har hänt i den här nya studien heter Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes. Då har man tagit 3500 personer, lite drygt, och randomiserat dem i 2 grupper, och sen gett den ena gruppen då vanlig behandling det vi pratat om här precis. Och den andra gruppen, alltså den aktiva gruppen, då, har fått också semaglutid som har liksom doserats efter tolerans på något vis. Alltså målet var en väldigt milligram man doserar det i. Jag är ju klart det här för mig. Men vissa har då fått tyckt att de fått för mycket besvär från magetarm vid den dosen, så de har gått på en lite lägre dos. Men det är vanligt också i fetma-studierna att det där är ett resultat att vissa går inte upp till högsta doser för att de tycker att det är någon, vad säger, vinst kontra negativt. Och magbesvär, det är ju inte farligt, de här typen av magbesvär som de får, men det är ju verkligen inte trevligt heller såklart. Så folk på väga där.
Det här administreras ju som en engångsdos i veckan, en spruta, och den andra placebogruppen eller den vanliga gruppen som fick sedvanlig behandling utan semaglutid fick ju också en injektion en gång i veckan med någon koksalt, kan man väl gissa.
Koksaltlökning, precis. Så de vet ju inte från början, det är ju en placebo, men sen är det ju här att det är ju så typiska biverkningar för vissa av deltagarna. Vissa får ju inte det här mag-tarmbesväret. Det är inte 100%. Så där är ju några i semaglutidgruppen som kanske inte har vetat vilka mediciner de har fått. Men där är ju också antagligen en del i semaglutidgruppen som vet vad de har fått här.
Vad som är lite spännande i denna är ju att serious adverse events. Alltså normalt sett så är det ju den grupp som faktiskt får aktiv substans som får mer adverse event, för att mediciner som är effektiva har ju också biverkningar ofta. Men i den här så är det färre i semaglutidgruppen än i placebogruppen som får adverse event. Precis. Vilket jag tycker är väldigt spännande. Men ja. Så man kan väl anta att de adverse event, de är inte riktigt, jag har inte fördjupat mig i dem, men liksom snarast handlar om liksom diabetessjukdomen eller njursjukdom i övrigt då.
Ja, precis. Alltså det var allvarliga infektioner.
Mm.
Det var till exempel högre hos de som inte fick mediciner. Och det är väl att man får en allvarlig infektion, det kan ju vara otur. Men det är ju också så att de är liksom i sämre hälsa. De är ju mer utsatta om de utsätts för någonting som kan ge en infektion. Så det kan ju vara på något vis att de har blivit snabbare sämre. Och därför också varit i högre risk för vissa av de här komplikationerna då. Men studien skulle varit lång, men den avbröts efter 3,4 år.
Mm.
Och orsaken till att den avbröts, det var på grund av resultatet. När man gör såna här stora randomiserade studier på mediciner så får man inte gå in och titta på datan alltid. Alltså för då kan man göra någonting, alltså två grejer som egentligen är exakt lika effektiva eller oeffektiva beroende på hur man vill formulera det kan ändå skilja sig åt då och då på en tidslinje. Av ren slump så var det tre som blev jättesjuka i den ena gruppen och så sticker den gruppen iväg och så verkar det de fått sämre och så vidare. Så när man gör såna här studier så bestämmer man i förväg att antingen att det ska vara så här lång tid exakt, så den ska pågå denna tiden. Eller så kan man bestämma att vi ska ha, om det är dödsfall man tittar på eller sjukdom man tittar på, det var ju inte i detta fallet, men då kan man säga att vi ska ha, vi förväntar oss att medicinen, eller om vi ska tycka medicinen är värt mödan på något vis, så ska den vara minst 50% riskminskning. Det var så man gjorde med covid-19-vaccinen.
Mm.
Och då kan man räkna ut matematiskt att okej, men när vi har 100 x antal fall då, så om medicinen är minst så bra som vi förväntar oss, så när vi har fått in så här många fall, oavsett i vilken av grupperna, vi vet inte vilken av grupperna, vi vet bara att så många studier har blivit sjuka, så ska det vara betydligt fler i de som inte har fått vår behandling då. Så i covid-19 så visste vi, eller då räknar man med att det ska vara minst 50% effektivitet, och då sa man att så fort vi har fått så här många fall, då tittar vi på datan och så ser vi om effekten är minst så stor som vi förväntar oss. Kan man räkna ut i förvägsstatistik. Andra studier så har man istället då att vi vill göra den här lång för att det vi tror, men så lägger man in en sån här minikontroll på vägen för att helt, alltså som en säkerhetsåtgärd där ibland, så jag vet, jag har faktiskt inte kollat här, men ofta så är det faktiskt inte ens de som utför studien som gör den här lilla titeln Utan det kan vara läkemedelsverk eller något sånt där som gör en liten titt på datan en bit in för att se att det inte är så att medicinen gör skada. För då avbryter man det tidigt. Men det kan också bli så att när man tittar in det här lite snabbt så, och tittar in, går det som det ska eller ungefär, så det inte är något som avviker väldigt mycket, vi måste göra någonting. Så kan det vara så att man ser redan när man går in och tittar då att det här är för stor effekt. Det är inte etiskt okej att låta någon vara kvar på placebon. Och det var väl det man hittade här då. Primära utfallet, det var njursvikt, var inte det?
Jo, och död i hjärt-kärlsjukdom.
Precis. Och där såg du då en riskminskning med, se här, nu är det ju såklart konfidensintervallen och sånt här, men njursjukdom, där det var 24% minskad risk.
Alltså de har ju njursjukdom, vill jag ju ändå, utan det handlar ju liksom om...
Ja, men svikt, allvarlig...
ja, precis, allvarlig njursvikt.
Ja, precis, att du bör dialysen då kanske.
Mm.
Och dödsfall från alla orsaker, 20% i minskning.
Ja, inte alla, cardiovascular cause.
Nej, du, den var 18.
Ja, okej, okay, jag såg.
Cardiovascular.
Mm. Ja.
Och sen alla orsaker var 20%. Men det är ju då, det här, precis som vi säger, de är nästan lika stora här.
Mm.
Det är ju kardiovaskulära som har skilt grupperna åt i liksom i stora drag. Eller var till och med 29%, förlåt, i kardiovaskulära. Det var kardiovaskulära events jag pratade om som var 18. Så 29% minskning i kardiovaskulära sjukdom då.
Mm.
Eller dödsfall från kardiovaskulära. Så det är väldigt stor effekt på 3,5 år.
Ja, det är det. Och man ska ju också tillägga att de har ju då optimerat deras övriga behandling. Alltså då, vi använder ju bland annat blodtrycksmediciner. Även om man har normalt blodtryck så sätter man in det som vi kallar för RAS-blockad. Och de har också använt sig av sådana här SGLT2. De har ju haft optimerad diabetesbehandling i övrigt också.
Mm.
Så det är inte så att man har plockat bort någonting, utan semaglutiden har varit ett tillägg till den liksom gängse bästa möjliga behandlingen, och ändå så blev det så pass mycket bättre.
Precis, och det är väldigt intressant, man säger också här att liksom skillnaden börjar utkristallisera sig någonstans kring 12-18 månader ungefär. Det är där man börjar säga att semaglutidgruppen sticker ifrån. Det är taskigt att säga sticker ifrån när det går sämre för dem. Men man kan säga den här, vad är EGRF, vad heter det på svenska, sån här filtrerings...
Ja, vi säger också GFR.
Vi säger GFR.
Glomerulär filtrationsrate, hastighet.
Ja, hastighet, ja. Ja. Ja.
Filtrationshastighet kan vi väl kanske säga då. Mm. Filtreringshastighet.
Ja, precis. Och det ser man också att den liksom, det är någonstans kring 18 månader. Däromkring, där man ser att den liksom förbättras mer hos placebogruppen.
Mm. Och den är inte bara, det är också det att man tycker oftast, när man tittar på det, så är det ju frånvaro av försämring.
Mm.
Alltså med de läkemedel vi har så är det ju oftast då att vi ser till att vi långsammar ner försämringen. Men här ser man faktiskt en förbättring också i njurfunktion.
Kort stund.
Mm, ja, en kort stund. Men... Mm.
Vi kan säga att de hade BMI kring 32 från start, de här deltagarna. De tappade 4 kilo mer i semaglutidgruppen. Så det lär ju inte vara viktnedgång här. Alltså det spelar ju roll, 4 kilo, 4 kilo. Det lär ha inverkat. Men det, alltså semaglutid, det är ju en typ 2-diabetesmedicin också, för att den faktiskt förbättrar blodsockerkontrollen. Framförallt så hjälper den kroppen att producera mer insulin snabbt, eller hur man ska formulera det. Alltså, det är inte så, alltså, ofta när man pratar om det säger man äter kolhydrater och så kommer det ut insulin och så går insulin, liksom blodsockret ner. Insulinet pulseras mer ut.
Mm.
Och framförallt den här första pulsen verkar vara försämrad hos personer då med försämrad blodsockerkontroll, alltså typ 2-diabetiker. Och där verkar semaglutid, eller vi vet att semaglutid hjälper till med det här. GLP-1 hjälper också till, det hormonet vi producerar själva hjälper också till med den, men när du tar medicinen då så får du ju en starkare stimulering. Och det är också orsaken till varför semaglutid inte liksom ger lågt blodsocker. Men man skulle ju tänka sig, man säger att det är ju en blodsockersänkande medicin, kan man säga. Och man säger det, men egentligen så sänker den inte blodsockret direkt då, utan det den gör är att den förbättrar kroppens förmåga att själv reagera och sänka det. Så äter du inte, då gör det inget. Då kan du ha hur mycket semaglutin eller GLP-1 i kroppen som helst. För då kommer ändå inte kroppen frisätta något insulin och det blodsocker kommer inte gå ner. Så man riskerar inte lågt blodtryck med den här medicinen, vilket är ganska...
Lågt blodsocker menar du, inte blodtryck.
Ja, lågt blodsocker, ja.
Det är coolt. Annars hade man inte kunnat använda dem på icke-diabetiker, alltså bara tjocka, för då hade det ju blivit jättesvårt.
Då hade du gett alla dem lågt blodtryck. Eller lågt blodsocker.
Precis. Ja. Och det är också lite spännande, därför här optimerar vi ju insulin... effekten eller vad man ska säga. Men insulin har ju rykte om att man ger viktuppgång och sådär. Alltså som enskilt preparat.
Precis.
Och det är ju ett anabolt hormon. Men och det ger absolut viktuppgång. Men
det ger ju viktuppgång när man ger det som behandling. Mm. Grejen när man ger det som behandling, det är ju att man då, alltså om man injicerar insulin direkt, då kan du få lågt blodsocker.
Mm.
Och det innebär ju att många som tar insulin ibland liksom får kompensera på något vis. Att de äter för att höja blodsockret. Inte för att det egentligen är ett behov av energi eller hunger på det viset. Så det är ju svårt att separera de två delarna från varandra. Alltså om det är injektionen insulin som ger viktuppgången eller det är en effekt av att det ibland blir lite mycket insulin när man injicerar. På något vis.
Ja, du får väl hoppas att de lyckas producera lite mer av de här läkemedlen som ju verkar vara bra för de flesta, eller på att säga.
Ja, det är väl lite så. Det blir kanske som aspirin till sist där man föreslår det till alla.
Mm.
Det finns ju några sådana här studier på de här typ polypill kallar de det. Man ger alla en liten statin, lite blodtryckssänkande och så är det lite... Det är någonting annat. Till liksom bara 50-plussare, något sånt.
Asa, kanske. Asa.
Ja, det kanske var något sånt också. Jag kommer inte ihåg. Men några av de studierna är ju faktiskt positiva. För tittar vi på befolkningen i stort så är det ju... Alltså, i västvärlden så är det ju blodtrycket stiger med varje år. Kroppsvikten stiger med varje år. Blodsockret stiger med varje år. I befolkningen, i genomsnitt såklart. Och om du då bara någonstans stiger in där när du tycker att nu är det lite högt och så ger du alla det här lilla pillret som sänker ner alla de grejerna. Ja. På gruppnivå kommer det funka. Sen hade det är ju smartare såklart att testa folk innan så att man inte ger dem redan bra värden mediciner där de riskerar en biverkning. Och de med väldigt dåliga värden behöver kanske starkare dos av medicinen på något vis.
Mm.
Men ja. Ja, vi får se vad som händer. Men det medicinen... Det lär ju vara brist ett tag till. Eller brist är det ju inte riktigt samma typ av brist nu som det var förr. Men
fabriken brann ju i förra veckan, och Ozempic-fabriken också. Oj. Först brann insulinfabriken på Jylland för ett par veckor sedan, och sen förra veckan så brann Ozempic-fabriken utanför Köpenhamn.
Är det sant?
Mm.
Ja, det är väl någon, förhoppningsvis ingen idiot som håller på.
Nej, den ena var nog en olycka. Eller det var bedömt som en olycka först i alla fall. Men sen blev det ju ändå lite märkligt att det var en till. Men ja, vad vet jag.
Ja, men det är intressant. Bra att veta. Men det här var ju på något sätt de typ 2 diabetiker. De var ju redan tillgängliga att få medicinen. Men just när man visar de här hårda utfallen i en stor... Ja, ganska stor får man väl ändå säga, det är 3500 randomiserade, så blir det ju mer på något vis tydligt att den här ska förskrivas. Det är inte bara något som kan vara bra.
Nej.
Jag kollar ju faktiskt inte här. Jo, de hade ju högt, de var ju typ 2 diabetiker och de hade också ett HbA1c på 7,8. Så de har ju inte haft bra kontroll på sin diabetes heller.
Nej, jag är så dålig på de här. Vi räknar i våra HbA1c är ju i antagligen 10 potenser. Jag måste faktiskt kolla vad HbA1c 7,8 motsvarar i svenska termer. Converter. 7,8, ja det är 63. Nej, det är jättedåligt. Ja. Mm. Eller jag visste att det var dåligt för över under 10, men jag visste inte hur dåligt det var.
Ja, ja precis. Mm. Ja, så det där har ju funnits potential. Det här är ju fortfarande en fråga här om du har någon som då haft typ 2, eller det är ju lurigt det där man ska kalla det att de har gått i remission eller vad.
Mm.
Men som med behandling, alltså med vanlig insulinbehandling eller sånt, ändå får ner blodsockret så det är en bra nivå. Då kan man ju fortfarande fråga, är det nytta här? Men det skulle jag gissa på att det är. Alltså vi har ju hjärt-kärlsjukdom hos dem med bara fetma. Det här är personer med BMI 32. Alltså, du hade nog fått en större effekt med större dos, skulle jag tro.
Ja, men det man kan fundera på här är ju precis, har de så högt blodsocker och inte har insulin, så kan man ju undra vem som har bestämt att de inte ska ha det. Alltså, det känns ju som att de har ett behov av det om de inte når lägre med liksom,
ja, det är 62% av dem från start för insulin.
Mm.
Och då är det svårt att veta, det kanske de är väldigt högt, och så de 40 som inte får det här är ändå bättre, för det är ju medelvärdet vi har här på. Men ja.
Nej, jag tänker, men även med insulin så är det ju någon, antingen är det compliance eller så är det liksom vad det nu är, varför man fortsatt ligger så dåligt. Men oavsett, jag tror absolut, det är ju synd att man ligger lite efter kring så här aktieköp och sådär, men
ja, precis. Man skulle gjort det för 6-7 år sedan. Då hade jag inga pengar. Det har jag knappt nu heller.
Nej, men hade du lagt bara väldigt lite pengar så hade de ju blivit mer värda.
Ja, det hade varit mycket nu. Det hade de varit. Ja. Det är lite andra på gång. Så något av de här, det är både Lilly och Novo Nordisk har ju nya varianter. Och sen har du Amgen som också har en variant på gång. Så gissar man rätt där så kanske de tar marknaden om 5 år.
Mm.
När de här patenten börjar försvinna ut. Jag tror de har lyckats förlänga det. De har ju sina knep. Jag tror det gäller att jag får mig det var 2032 och sånt i alla fall. Ja, vi får se.
Men jag tror ändå, alltså det är väldigt dyrt läkemedlet, men om man får de här effekterna så är det ju billigt att ta hand om en, för liksom staten eller för oss att ta hand om en i dialys är ju extremt kostsamt.
Mm, det är ju så. Det är ju så. Men det,
så kan vi undvika dialys så är detta fortfarande prisvärt.
Man ska ju bara acceptera det som samhälle i princip. Att, att vi lägger kostnader nu så kommer den mindre kostnad om 10 år.
Mm.
Men det gillar inte vi.
Nej, det gör vi. Alltså, inte vi, men det är också så vi räknar budget inom som offentlig sektor. Varje budget räcker ju bara ett år.
Nej, kan vi inte höja den genom att köra en hälsokontroll, alla över 60 som väger för mycket, så ger vi dem medicinen. Det här har ju inte varit okej. Oj, vad är det höjt budgeten den säsongen, eller man ska säga, det året.
Ja.
Så är det. Nu ska jag ner och titta beachhandboll igen. Slutat åska. Fint väder.
Ja, det är här nu. Det ösregnar och åska här nu.
Ja.
Ja, men tack, vad kul att jag fick vara med igen.
Ja, kul att ha dig med igen. Och till alla andra, vi hörs nästa vecka.
Vi hörs och ses.
Ha det bra.
Hej då.